Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Hallå där! Det är fredag, klockan är 10.00. Det innebär fredags tiki-taka, hörni. Och vi kastar oss direkt över gårdagens stora nyhet. Jamie Vardy lämnar Leicester City efter 13 säsonger.
This could be anything. To the fans of Leicester, gutted that this day is coming, but I knew it was going to come eventually. I've had 13 unbelievable years at this club with lots of success, some downs, but the majority all highs. But it's finally time to call it a day, which I'm devastated about, but I think the timing is right. Just want to sincerely thank you all for taking me in as one of your own. Leicester will always have a massive place in my heart, and I'll make sure that I will be following for the years to come in what I hope will be even more success for the club. But as for now, this is my goodbye, but you will see me again soon, I promise. Thank you.
Per Lagerström, Martin Åslund, Jamie Vardy under Premier League-eran. Den spelare som betytt mest, eller som på något sätt karaktäriserar en klubb mer än någon annan spelare.
Det tycker jag är svårt att säga, men däremot har det varit Leicesters viktigaste spelare. Den här.
Vem skulle gå emot då? Du får inte säga svårt att säga, du skulle ha några alternativ.
Det är ju inte sticka ut hakan och säga att det är Leicesters viktigaste spelare.
Nej, men vi tänker på, alltså det, för det jag satt och tänkte på de här sågarna här, det är den där säsongen Leicester gjorde, där ingen förväntade sig att de skulle vinna och göra 24 mål. Men jag tycker 13 år, jag har inte någon annan på namn, men det är klart att jag reagerar också på varför slutar han.
Ja, därför att han är 38 år och därför
han
att
han ska spela vidare, har han sagt.
Ja, men han har vunnit rubbet med Leicester. Han har inte bara vunnit ligan.
Han vann
FA-cupen också. Du vet att det blåser i Stoke, va? Han kanske vill till ett lite varmare land, vad vet jag. Martin Åslund, din kommentar. Är han den jag menar, vi har haft Steven Gerrard, men för en lite mindre klubb som så sensationellt vinner en ligatitel som de gjorde 15-16?
Ja, jag fick ju lite tjuvstart på det här, för den här frågan pratade jag och Bosse som är redaktör idag om igår. Och då, jag försökte faktiskt leta den här man.
Ja.
Men jag hittade ingen som definitivt är bättre. Så han är ju, om han inte är det, så är han ju säkert topp tre i alla fall. Och det säger vi något. Och då pratade vi om betydelsen, jag menar, är det en stor klubb så måste det vara riktigt dominant. Jag menar, jag nämnde Giggs för mig, en sån här spelare som var under så lång tid.
Gerrard.
Kanske lite mindre än Giggs på ett sätt, tycker jag. Men Gerrard var mer betydelsefull.
Han är född i Liverpool. Giggs är ju walesare.
Ja, men det är också jag pratar betydelse. Nu pratar du om symboliken också.
Ja, det gör jag ju. Ja, men
jag tänkte mer betydelsen som spelare för klubben. Och då tänkte jag att Giggs med så lång tid.
Ja, det är klart. Han har ju spelat flest Premier League.
Det är svårt att säga någon annan. Men han har ju faktiskt inte varit Premier League hela tiden. Alltså, Leicester åker ju, det tycker jag håller emot. Men strunt i det. Och så återigen, jag är tillbaka till den där säsongen. De hade aldrig vunnit. Alltså att Leicester vann Premier League, det är ju det kanske märkligaste som har varit. Och att utan Jamie Vardy hade de inte varit i närheten och gjort det, vill jag säga.
Men vi ska komma ihåg att det var ingen rik, bara en dagslända, för de vinner alltså FA-cupen i 2021 också.
Kvartsfinal var de i Champions League till och med det gänget.
Så att det var ju inte, han var ju inte ensam i laget. Det var
han gjorde 24.
Jag reagerar också, alltså jag håller med Per i andra meningen, men kanske just den argumentet är mindre starkt för mig än att han har varit så betydande för dem i uppflyttningarna och över så lång tid. Det tycker jag mer talar för honom i den aspekten du pratar om. Men han är i alla fall där uppe, och det tycker jag räcker att säga. Och sen är man ju lite äldre och man börjar bli lite liksom nostalgisk, och alla såna här typer av filmer, det är så lätt att få mig berörd på det. Alltså berörd, nu ska man ju prata i kontexten.
Ja, men det är fint. Det är känslor.
Men,
ja.
Men man blir lite så fan...
Idrott, fotboll är ju känslor i mångt och mycket. Annars är det inte...
Nej, så är det absolut. Men det... man har upplevt en hel del sådana här avsked nu bland spelare som... Först spelade man spelade med själv. Först spelade man hade som idoler. Sen spelade man spelade med själv. Och nu börjar man uppleva de spelare man har kommenterat.
Ja.
Och det,
på sätt. Snart, ja.
Jag tänkte, för det var intressant. Redan den dagen det blev klart att Leicester ramlade ut, då gick han ju ut på Twitter och berättade och bad om ursäkt för en sån dålig säsong. Och var väldigt tydlig med att det var skit.
Så han la upp lite för att fortsätta, tyckte du?
Då tyckte jag att han la upp för att nu, ja, om man tänker Jamie Vardy också för mig, fantastisk fotbollsspelare, fantastisk målskytt, men också en person som gillar att reta folk, va? Och jag undrar om han retat upp ledning lite grann.
Ja, men vi kan väl titta på hur han gjorde mot Spurs-fansen här. Nej, jag har vunnit. Det var mycket ni vunnit. När vann ni senast?
Nej, det här måste jag säga att jag älskar.
Det är därför man älskar honom.
Ja, och jag, men jag tycker generellt sett, alltså, jag pratade om tidigare det här programmet, att det är helt otroligt att man får guldkort när man firar mot sådana fans. Sen ska man utstå vad som helst. Det här är, jag tycker det här är egentligen grund för ett guldkort då. Det är inte inskrivet lag, men det är ju samma sak med mål och springer och gör någonting. Det är klart han ska göra så här, jag älskar det. Sen måste jag säga då att, ja, apropå det Per sa, den något cyniskt spekulerade Per här. Att ledningen, vad du antyder på här är ju då att ledningen då, han vill fortsätta med ledningen och han har inte gett honom nytt kontrakt.
Nej, jag tycker han kanske ett för dåligt kontrakt.
Ja,
och,
ja exakt.
38 år igen ska jag säga.
Ja.
Fyllde 11 januari.
Men jag tycker att säsongen, visst, läste en dålig säsong. Jag är 7 i Premier League. Som forward brukar man tappa fart. Ja. Han har explosivitet. Ja. Det är klart att den kan försvinna. Men just i Championship gjorde han ju 18 när de gick upp. Jag tycker att en spelare som Jamie Vardy håller för Championship.
Oh, ja. Han har inte tappat den där halvmetern som du brukar prata om.
Det har han gjort, men han är snabb.
Har han gjort
han är
det?
Snabb.
Han var så snabb.
Han har meter som är, men ja. Han är snabb.
Det är intressant, det är en sak som är rolig. Pontus Kåmark, hallå Pontus som du tittar förresten. Han spelade ju Leicester och Ligakuppen och tog bort Jorginho. Det var ju, jag sa, man, gick det ju många år. Har du spelat Leicester? Ja, ingen brydde sig. Och sen går Leicester och vinner Premier League. Och Kåmarks karriär är fantastisk helt plötsligt. Så att han är tacksam för att det gick så bra 15-16, han också.
Ja. Pontus skickar en hälsning till Vardy. Tack. Ja,
tack Vardy för att du lyfte min karriär så här 20 år efter jag slutade.
Då kan man undra sig, om man tänker så då, vad är Claudio Ranieri i jämförelsen då? Nej, förlåt, vi ska inte börja.
Ja. Ja, Claudio Ranieri, han
vann mer än Vardy, säger jag.
Men det är bra lag. Ska vi ta och titta på laget? Var det ju sista gubben som lämnar skeppet? Det var det Captain Morgan i mitt försvaret.
Det var väl mer än engångsföreteelse.
Ja, men vad heter Captain Morgan är väl inte fel.
Nej. Men är inte det här ändå, alltså när man ser de här bilderna igen, att det här med idrott, att jag säger att det inte som David mot Goliath, men att det finns ändå chansen att en klubb som Leicester kan gå in och vinna Premier League. Jag tycker det är det som är någon form av grund i idrotten, och så, jag tycker det är så roligt att se dem.
Ja, exakt, och det, jag menar, vi gör ju allt inom fotbollen för att reglera bort de här möjligheterna, alltså financial fair play och PSR-regler. Vi gör allt för att stoppa den här möjligheten och det är ju min eviga, varför är inte supportrar att slåss på barriärerna mot PSR, mot FFP? Förstår de inte vad det innebär, för det är här vi berövas. Så att få se det som vi gjorde, det tycker jag är otroligt viktigt. Tyvärr är det allt för sällan vi ser de här avvikelserna.
Ska vi enas om att det här lagets bedrift är det största som har hänt Premier League? Vi kan ju också konstatera att Jamie Vardy är den sista bra. Är den sista som lämnar skeppet. Det var ju Riyad Mahrez. Det var Kasper Schmeichel. Vad säger du till det? Lite mörkt. Christian Fuchs. Ja, Tillemans, var han med? Nej, han inte kommit då.
Kanté var ju
naturligtvis med. Ja, det var...
Men om man får spekulera, fansen skulle ju se han snart igen. Alltså, jag är inne på konspiratorn.
Ja, konspirationsteoretiker
det här. Han kanske kommer tillbaka snart. Är det en klubb som går upp? Som
alltså, jag har ingen aning. Jag tolkade det mer som att han kommer komma tillbaka på Leicester på något sätt. Liksom. Ja. Men, och det gör man väl. På något sätt ska han väl ändå in i Leicester och... Vet ju de här, även om det skärs friskt i de här ambassadörskapen just nu i klubbar runt om i England, vi behöver inte nämna någon, så är det ju fortfarande någonting som finns där. Det är ambassadörskap för klubbar i ett värde. Och där kommer ju definitivt vara. Det kan väl ändå enas om att han är snäppet bättre än alla andra Leicester-spelare på just den rollen.
Vart tar han vägen? Blir det Saudiarabien? Blir det USA? Blir det Liverpool? Vad blir det, Per Lagerström? Tror du?
Nej, jag tror att någon av championship-klubbarna som vill vinna championship nästa år...
Vill inte Leicester det?
Jo, men de är ju, jag tror att han har bråkat lite grann här. Jag har ingen aning. Jag tycker han borde vara kvar i Leicester. Jag tycker att han passar i Championship. Jag tycker han håller det. Så jag tror snarare att de som kanske förlorar ett playoff, de som inte, där tycker det är utmärkt forwardsvärvning. Och så vill han då också möta Leicester för att vara ännu lite sur. Jag tror jag är tveksam om han går till Saudiarabien eller
USA. Alltså, jag tror att han hamnar i lag som en Rooney tränare.
Det kanske blir Fleetwood Town igen då.
Den flög över ditt huvud, Nick. Du vet att min Ronis fru...
Ja, och var de bråkar. Jag vet.
Jag
läser bara sportsidorna.
Ja.
Så då.
Ja, jag läser ju nyhetssidor också.
Nej, du läser skvallersidor, Martin.
Vet du vad, det här är på den juridiska sektionen.
Ja.
Vet du vad, jag hoppas att spela MLS. Det tycker jag var roligt. Om man inte, jag hoppas att inte hamnar i ett annat championship-lag. Är det något då möjligtvis? Tyvärr är väl det skeppet gått lite kvalitetsmässigt. Men jag har alltid hävdat och några år tillbaka att det är en utmärkt spelare för ett lag som kanske inte just City. Men för många andra lag som är topplag att ha när de vill spela kontinsfotboll. Tänk att slänga in och leda med som Arsenal. Och slänga in och leda mot PSG. Och haft en Vardy i sin prime och som inhoppare. Och ha en omställningsspelare för att kunna döda matcher. Där är han väl tyvärr inte riktigt länge. Men det hade varit kul annars. Men MLS var det kul.
Och det tyder ju på att han i sådana fall kan vara ikonen och gå tillbaka till Leicester. För det är jag inte gillar. Om de har någon kanske en sån kvar. Att man ska sticka ut en annan klubb. Då får, inte att den försvinner. Men det får lite puts på sig glorian om man går till en annan klubb. Och det talar för att han går kanske till USA.
LA kanske. Om man pratar med Stoke. Vad är det jämförelsen var?
Inhoppa i Nottingham tycker jag.
Ja, vi kan nämna många klubbar.
I sin prime hade det varit fantastiskt.
Nottingham?
Ja. Förlåt, nu pratar vi om hur Nottingham spelar. Spelar väldigt lågt och ställer om. Och var i sin prime?
Är du tillbaka på sportsidan? Du är borta från... Hörrni, vi kan väl minnas den fantastiska säsongsavslutningen 15-16 med Jamie Vardy i spetsen. Stellan Ford for this. Morgan accompanies him. It's a lot of wrestling going on and Morgan nipped in. The captain, Wes Morgan, runs to the Leicester fans. There's the whistle. Not today for the coronation. Maybe tomorrow. The implausible, now eminently likely. But it hasn't quite happened yet. Tomorrow night I am on the fly because now I go back in Italy after the finish. The press conference, and I come back at the same time of the match. Then I will be the last man to know the result in the UK state. Okay.
Fabio, do you mind me asking why you're going back to Italy? Most people might think you want to stay and watch the game. Is it a family commitment?
Or? Yes. I want to meet my mother, 96 years old, and. I'd like to go to have a lunch with them.
Hazard, Costa, away from Alderweireld, Diego Costa, Eden Hazard! Glorious goal! Leicester's goal! Leicester City are the champions of England! And the world is left to wonder, wide-eyed, thrilled, bemused, how on earth did that happen?
How are you? How does this feel, Claudio?
I feel good, you can imagine.
Where were you last night?
At home. I was at home to watch the match.
And you had your lunch with your mother?
Yes, I had lunch with my mother, and then I come back with an airplane and arrive at 7 o'clock, and at 8 o'clock I watch the match.
Have you spoken to any of the players yet?
No, not yet. I was waiting them, and now we enjoy it together.
Leicester kommer åka ur Premier League. Vi har nykomlingar i Premier League. Och vi har två stycken jätteglada gäster, misstänkte jag.
Ja, absolut.
Sten Hansen, Leeds United, ordförande i Svenska Supporterklubben.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Välkommen. Mm. Och så har vi också Jack Watson
härligt engelskt namn, men du bryter inte på engelska. Jag lyssnade som tusan där, men det var väldigt stockholmare också.
Ja, men exakt, född i Stockholm. Men farsan är från, från Burnley. Så att,
han är från Burnley? Okej, då, det förklarar ju varför du håller på Burnley.
Och namnet.
Ja. Och namnet också. Hörrni, grattis!
Tack så mycket.
Varför kommer Liz tillbaka?
Ja, det kan man ju undra ibland, vet du, för när vi åkte ut, vet du, efter Bielseran och alla de här andra tränarbytena som kom plötsligt, vet du, var varannan dag, så tänkte man, nu är vi tillbaka i mörkret igen. Ja. Det är det som är den eviga plågan med att vara Leeds-supporter. Så, men Falken fick, han fick ordning på det, vet du, på ett bra sätt måste jag säga, vet du.
Ja.
Tydligt med en liten trupp, vet du, med spelare, och så vi slapp skador, och det gör ju mycket, så att man... Att man, ja, det rullar på.
Nyckelspelare i laget den här säsongen som har liksom varit pricken över iet.
Nyckelspelare?
Ja.
Ja, jag tycker Rodon, vet du, har ju varit väldigt stabil där bak. Mm. Vet du vem han än har varit med? Så han har, jag tycker egentligen han har varit mer kapten än han på du. Han har mera, liksom, fan, han har ursäktat språket i sig, liksom, och säger till sina medspelare också. Ryter i och lite, är som en riktig kapten, tycker jag. Jag är väldigt överraskad, positivt överraskad över honom. Jag tror också det gjorde att han skrev på för Leeds och blev Leeds-spelare. Gjorde väldigt mycket att, liksom att han kände, jag hör en härlig låt.
Så han är målskytt också, 19 mål, holländaren där.
Ja, Piero, vet du, det måste jag säga, det kom som en stor överraskning för mig i alla fall. Nu har målen ramlat in lite så här i chok, vet du, det är inte så han har kontinuerligt gjort mål i var och varannan match, är inte, men han verkar vara en bra målskytt, alltså. Han håller sig lätt och håller sig framme, vet du, så. Men där var ju mycket klagomål på honom under säsongen, många ville byta ut den mot andra, så. Men jag tror nu att får vi ha kvar, jag tror han har en chans. Han känns lite som vårt typ, vet du, när han kommer igång, så vi får hoppas.
Ja, vi kan väl säga, du har så mysig dialekt, för jag förklarar, det är alltså en dansk, Sten Hansen, som bor i Norrköping, så du har lite östgötska i det danska, och så är du ordförande för svenska Leeds-fansen då, sportklubben. Magnus Dahlborn, han brukar köra NFL när vi hade den rättigheten. Jo, Jack, varför studsar ni tillbaka direkt?
Oj, ja, men det är en bra fråga. Jag tycker att det var inte självklart under säsongen. Vi har ju inte legat i topp två alls många dagar om man jämför med till exempel Sheffield United eller Leeds då. Men i början av säsongen så hade vi ett väldigt starkt lag, men vi tappade ju typ 10 spelare under augusti efter att vi hade vunnit våra två första matcher väldigt stort. Men sen då så fick vi verkligen bygga om helt under Parker, och det har ju verkligen successivt blivit bättre, skulle jag säga.
Det, frågan här, så ni stöds upp direkt. Vi kan väl titta, det var ju ni som såg till att Leeds också hamnade upp genom att slå Sheffield United, och jag vet inte vad som hände i den matchen, men ni släppte in ett mål, för det gör ni inte ofta. Jag tror det är 15 insläppta på 44 matcher. Det är ju helt otroligt.
Ja, och inget lag har gjort två mål på oss.
Inget lag har gjort två mål. Jag menar, vad ska vi säga om Trafford i målet?
Ja, men verkligen en stark återkomst. Han var ju svajig i Premier League. Han köpte sig in för ganska mycket. Hade imponerat i U21-landslaget England, men gjorde ju inte en bra säsong i Premier League. Och många trodde väl att han inte skulle starta för oss nu. Men så tappade vi ju Muric till Ipswich, som ju svajat rejält där.
Ja, han har inte varit, de fick köpa en ny målvakt där igen.
Så han har ju verkligen kommit tillbaka. Men,
han är bara 22 år.
Ja, men det är väldigt imponerande. Han har ju växt alltså enormt bara den här säsongen. Det är liksom, det tror jag verkligen inte. Men sen ska man inte glömma alltså de andra i backlinjen. Estev till exempel har ju verkligen visat att han håller Premier League-klass, och också visat lojalitet till Burnley. Han kunde ju lika väl ha lämnat i somras, men väl valt att stanna. Han hade ju pratade ju med ägaren efter vi gick ner och sa, det här är en Premier League-klubb, vi ska upp till Premier League igen. Och så har han ju hållit det löftet. Och han var ju en riktigt bra spelare under Sheffield United-matchen också. Gjorde ju en hel del bra brytningar.
Scott Parker kontra Vincent Kompany. Alltså, nu är ni ju glada på Kompany. Hade ju ner, men hade ju uppe först.
Precis.
Och nu Scott Parker. Vad är skillnaden som tränare rent fotbollsmässigt, som du ser det?
Ja, men det är väl, det får man väl säga då. Det är ju den defensiva, alltså inriktningen på Parkers filosofi. Han är ju Han har ju en annan spelstil än Sean Dyche, som är ännu tidigare Burnley-tränare, men har ju inte lika offensiv spelstil som Kompany. Kompany är ju lite mera gung-ho, om man säger så. Medan Parker är ju lite mer hålla i bollen, hitta chanserna, men liksom begränsat. Det är ju inte jättemånga chanser per match, då, som Åslund också kommenterade innan. Så att det är ju... Precis, det är väl det som är den stora skillnaden, skulle jag säga. Och hans stil, alltså managers stil, de har ju lite andra, vi kommer väl se ett klipp sen, men han verkar ju väldigt ödmjuk, och jag tror att han får sina spelare att verkligen spela för honom och verkligen springa in i väggen för honom, helt enkelt. Så att, ja, imponerande. Och det var inte många som trodde på honom i början av säsongen. Han hade ju två uppflyttningar, men inte alls så att man trodde att han skulle göra en till uppflyttning. Han hade ju bara fått 10 matcher i Club Bruges till exempel, och fått sparken.
Ja. Han fullar med bord med sina sten.
Ja, jag säger bara så. Det är ju det som är skillnaden med Burnley och Leeds. Det är ju, vi spelar ju faktiskt en mycket trevligare offensiv fotboll.
Nu har vi igång Lancashire och Yorkshire-duellen. Wow! The battle of the roses.
Vi kan, Burnley har ju tagit 4 poäng mot Leeds.
Ja, så de är mycket bättre än Leeds. Mycket bättre, ja. Sten, du ska till Leeds imorgon.
Jajamensan.
Berätta med Olof Lund.
Ja, det, va? Ja, du vet, jag fick tag på honom, för jag hörde att han hade svårt att få tag i biljetter.
Ja, ja.
Han ville antagligen inte betala för hospitality. Vad heter det? Så jag hjälpte att fixa biljetter. Jag har lovat att hjälpa, för jag har ju säsongskort. Och jag kan ju inte åka på alla matcher och så. Då är det så. Då får man ju faktiskt låna ut dem till folk som är medlem i Leeds.
Hur ofta är du över?
Jag ser min 113 match live i måndag kväll.
När började du med det här?
Jag åker riktigt kontinuerligt. Det är inte så. Det är bara 13 år sedan ungefär. För innan så åkte jag bara lite då och då. Vet du, liksom. Men nu, mitt jobb gjorde att jag kunde sticka iväg från jobbet.
Ja, vad jobbar du med då?
Jag var personalplanerare på ett pappersbruk utanför Skärblacka.
Du planerar lite så att
Så blev jag väldigt biten. Jag vet inte varför, för det var då det var som sämst egentligen. Vi stod 17-18 tusen i eländig regn, och så Leeds fick stryk den ena matchen efter den andra. Men det var någonting visst med att vara på plats. Ja. Alltså.
Ja. Du åker hem till farmor och farfar och tittar på bordet och tittar på matchen?
Ja, men precis. Ja, förut när de levde då. Men vi ska också dit faktiskt nästa vecka. Så jag, syrran och farsan och lite kompisar. Så vi brukar åka dit och ta över lite kompisar och försöka få dem att köpa in i Burnley-filosofin. Det går så där ibland. Men precis. Men jag har ju varit där ganska, inte lika många gånger som Sten, skulle jag säga. Men uppväxt liksom. Jag åker dit flera gånger om året och kolla. Jag ser fram emot att
åka dit. Alltså, Burnley är ju en gammal textilstad, par tre mil norr om centrala Manchester, kända för sina tuffa, riktigt hårdbarkade supportrar. Vad är det för speciellt med Burnley som fotbollsklubb för dig, och med Turf Moor, gamla Turf Moor som ni har spelat på sedan, var det 1883 eller något
sånt? Men det är väl den familjära känslan, alltså det är ju en speciell, jag är uppväxt under en tid där vi spelade bara i Championship. Och då var det ju inte jättemånga personer på matcherna, det var ju ändå ganska många, men man märker ju verkligen sen när vi fick vår första uppflyttning vilket lyft det blev för staden, alltså hela staden liksom flyter med i hela uppflyttnings- och Premier League-säsongerna, och man alla följer matcherna och så vidare, och så det är ju verkligen den där familjära känslan är ju speciell i en sån liten stad. Vi är ju den minsta staden som någonsin varit i Premier League.
Oj då, så att, hur många invånare är det?
Ja, men det är runt 80-100
000. Men det flyter ju nästan ihop där med det.
Ja, men precis.
Wigan och Preston och Manchester. Och
Blackburn, men det vill
Blackburn,
jag inte säga. Nej, men så det är väl exakt den här familjära känslan är ju svårslagen, och man känner igen alla när man är där. Man känner flera stycken som bara går runt, och så träffar man någon gammal granne till farmor och farfar som är på matchen på borta match i Southampton liksom. Så att
det är som att gå på Brommapojkarna i Sverige eller något sånt där, va?
Ja,
på Sida Berg eller Trelleborg. Vi kan väl höra vad Scott Parker sa efter det att det blev klart.
I probably get a little bit emotional, lads, because I've been on this journey many a time, boys, and I think I've said it to you either. And I've been around a better group. The commitment you give us. I'm sorry I'm a little bit emotional. I'm fucking absolutely delighted, lads. I'm buzzing. I've got a beer here. I'm absolutely buzzing.
you do to me, lads, to be honest with you. It's what you do to me.
It's a roller coaster.
You get it.
Ja, jag tänkte, var det tårar i ögonen? Eller?
Ja, men exakt, nästan. Ja, nej, men det här ser man ju verkligen hans ja, men ledarskapsstil. Alla sitter och lyssnar på honom och verkligen vill höra honom prata. Och han verkar ju verkligen engagera sina spelare, även om de inte spelar en sån offensiv liksom, spelfilosofi. Det kan man ju tänka sig annars är ganska spännande att spela för.
Han var ju en hygglig spelare själv. Mm. 44 år nu, mittfältare, 18 A-landskamper. Det var ju Chelsea, Newcastle, West Ham, Charlton, Tottenham. Mm. Som han nu förresten är lite aktuell för, har jag hört.
Precis, ja, men förhoppningsvis inte. Vi vill ju ändå se honom i Premier League med Burnley, tycker jag.
Vad ska vi då säga om tysken?
Ja,
Daniel Farke.
Ja, det hann ju inte med en slutsignalen gå häromdagen, så vart ju rubriken direkt om att han skulle få gå, att de skulle ta in nytt och så.
Men jag,
ja, jag vet inte egentligen varför, men det är ju sånt där, det kommer ju alltid. Jag tycker att han, jag säger kalla det här tredje gången gilt. Han har provat två gånger med Norwich, vet du, och inte lyckats. Alltså jag litar på det här tredje gången gilt, att det kommer att lyckas nu. Och jag har också mycket mer muskler bakom Leeds, vet du, nu med 49ers och Red Bull och Landeskog också, så hörde jag, för att Landeskog har ju också köpt in sig, vet du, i Leeds och så. Jag tror att vi har pengarna, vet du. Vi ska ju bygga om hela arenan också, eller inte hela, vi ska ju bygga ut. Så
jämla
vi ska,
fina Ellen Road.
Ja, tyvärr lite. Nej, det ska nog bli bra om det. Det är 25 000 som står i kö för att få säsongskort, liksom. Vi måste ju göra någonting. Det är ju en enklubbstad. Man kan ju inte ha bara 37 000 årskort. Nej. Det vi måste göra. Men jag tycker Farke
är ganska sliten. Ja, TV-läktaren upp och man ser bollen, en hög utspark, då ser du inte bollen för läktaren. Ja, det är lite, men det är mysigt ändå, för det är det ålder.
Men Farke, jag tycker vi ska ge honom en chans. Jag hoppas verkligen att han får en chans. Alltså, det kan inte vara kul att spela upp en klubb och så få sparken.
Nej, två gånger har han tagit upp Norwich, men inte lyckats hålla dem kvar.
Nej, och det var ju kanske under väldigt små medel också. Det är ju pengar som inte ens i närheten det Leeds ska kasta in nu. För det finns ju pengar bakom. Jag tror inte 49ers, de är intresserade i Leeds ska åka ut igen. För i alla stora företag vill tjäna pengar. Vet du? Köper man in sig en klubb så är det fordi man vill tjäna pengar. Och då vill man att de ska vara i högsta serien. Och det är ju där de största pengarna florerar. Är det ju bara så. Så vi får se. Men jag hoppas han får chansen.
Ja, ja, det borde ju borde han ju kanske få.
Men det är inte första gången någon får sparken.
Nej, det är inte första gången en tränare. Det enda man vet som tränare är att man kommer få sparken någon gång. Beskriv för mig, vi alla lekt kanske röda vita rosen när vi var små. The Battle of the Roses. Ja. Hatet, för vi måste säga hatet som finns mellan Leeds United och Manchester United. Kan du ge oss en bakgrund?
Ja, det går ju ändå tillbaka till, vad heter han, Henrik den åttonde eller någonting, vet du, med alla hans fruar. Eller var det den sjunde? Var det den sjunde eller åttonde? Jag kommer inte ihåg.
Precis.
Ja, det är ju ändå det tillbaka. Det hade ju varit krig mellan Lancashire och Yorkshire i alla tider, de där grevskapen och så. Och det är ju klart så att det bygger vidare in i fotbollens värld. När fotbollen kom i början på 1900-talet och så är det ju så att det var ju många år var det var, de var två riktigt stora klubbar. Nu är ju Leeds en liten sovande klubb. Så, men jag tror att hatet är större Leeds mot Man United idag än det är åt andra hållet, på grund av att vi har varit borta för länge. Vårt hat sitter nog kanske lite
djupare. Jag har det värsta upplevelsen jag har varit med om är när det gäller publikbråk har varit matchen mellan Leeds United och Manchester United. Verkligen. Och också mellan grevskapen, Lancashire, Yorkshire. Jag har sett Manchester United-supportrar börja slåss. Det var under OS 2016. De bråkade om vem som hade tagit mest OS-medaljer. Om det var Lancashire eller Yorkshire. Så att det ligger där.
Ja, det gör det. Och det är lite skönt. Det ska vara. Det var ju inte slåss. Men
det är inget uttal vilka som är värsta rivalen. Vilka ni tycker sämst om i alla fall. Det är Manchester United.
Absolut.
Vilka tycker ni sämst om då?
Ja, det är ju Blackburn Rovers.
Är det Blackburn Rovers?
Det är ju bara 10-20 minuter från Burnley. Men det har ju varit en het rival länge. Sen har vi inte varit i samma division så ofta nu de senaste 30 åren. Blackburn var i Premier League ett tag och sen nu har vi varit i Premier League. Men vi har ju inte förlorat mot dem på, jag tror, 10 år nu. Så att det blir ju inte så mycket av en rivalitet när man bara vinner, skulle jag säga.
Det är andra året i följd nu som samtliga tre nykomlingar åkte ut. Förra säsongen åkte Sheffield United, Burnley och Luton ut. Och i år så blir det Southampton, Leeds, Leicester och Ipswich. Vad talar för att Burnley hänger kvar?
Ja, men det är väl kanske den lite mer pragmatiska approachen som Parker kommer att ha i Premier League. Det funkade ju ganska bra under Deitch i många år. Och vi såg ju att vi har ju sett flera gånger nu att det inte har funkat med den här offensiva, expansiva fotbollen som Kompany har spelat, som har spelats nu av Ipswich och så vidare. Så att jag tror att man behöver vara mer pragmatisk i början. Och vi ser att det funkar även för Nottingham Forest liksom högt upp i ligan. Så att jag tror att vi behöver bygga på vår starka defensiv, hålla kvar de spelarna. Precis, Trafford som ju ryktas till Newcastle till exempel. Annars då ersätta dem såklart. Men sen bygga på offensiv. Vi behöver en bra anfallare som gör minst 10 mål i Premier League.
Har du någon önskespelare?
Oj.
Ja, alltså, är det realistiskt?
Ja, men precis. Det skulle väl vara kanske någon från men antingen Josh Sargent från Norwich. Han har ju gjort ganska många mål i Championship. Men även då kanske någon från en nedflyttat lag från Premier League nu då, så Liam Delap till exempel skulle ju vara en drömspelare.
Men honom får ni inte ett
lag.
Ja, jag är rädd för att han hamnar i någon riktigt, riktigt stort lag, eller rädd.
Men det gör... Ja, men jag tror det. Ja. Ja.
Men lite mer, ni har spelat lite mer enkelt, mindre naivt helt enkelt.
Mm, precis. Mm.
Jag ställde Sten samma fråga till dig. Leeds har ju åkt lite jojo på slutet här. Vad talar för att Leeds stanna kvar nu?
Ja, du. Det är en väldigt befogad fråga. För det är ju så, sen liksom förra gången så är det ju 15 lag som åkte upp. Sen är det ju några, det är bara tre lag utav de 15 som har hankat sig kvar direkt. Och det är Bournemouth, Nottingham och Brentford. Sen har Fulham är där också nu, men de har ju varit upp och ner under den perioden. Så det är ju... Det ska mycket till för att hänga kvar. Jag tror att det har blivit lite så att det börjar likna en stängt liga. Mm. De 17, för de bör inte oroa sig, så de kan etablera sig och bygga sig för framtiden, medan de här bottenlagen, de jagar liksom poäng och allt det, och pengar och tränare får sparken och så. Men alltså, jag kan inte svara på vad som gör att Leeds hänger kvar egentligen, för det är en jättesvår fråga. Alltså, men jag hoppas det att det... Det är ju några önskespel. Nu sa du Sargent, det var ju en av mina också faktiskt. Och sen har Hammer från Sheffield skulle ju vara någonting också att få tillbaka.
Jamie, var det?
Nej.
Jamie, var det?
Nej.
Ja, men kanske. Vi skulle nog vilja ha någon lite yngre variant.
Ja, gammal. Däremot Jack Clark från ditt klubblag. Liksom, de åker ändå ut så han kan komma tillbaka hem till lite. För han har växt till sig faktiskt under de åren han har varit borta. Jag tror
Leif Davis kan ju, har ju också Leeds bakgrund, eller får Leeds fostran.
Ja, det är Fidens med. Ja, nej, jag tror inte Davis. Jag vet, han har gjort bra matcher, men han har ju också gjort några dåliga matcher faktiskt.
Och det får man inte göra i Leeds?
Nej, det får man aldrig göra.
Hörrni, vi kan väl ta titta på tabellen. Jag smög upp där. Jag skulle vilja, ni som har följt Championship noggrant den här säsongen. Är ni klara? Det kan bli max, det blir 100 poäng då, om det blir segrar de avslutande två. Sen undrar jag, vilket lag följer med Leeds och Burnley upp i Premier League?
Ja, men jag skulle vilja säga någon av de lagen som ligger längre ner i liksom topp 6. Jag tror att både Sheffield United och Sunderland känner att luften har gått ur dem lite nu efter att liksom ha varit nära toppen, men också liksom hoppat av eller tappat nu i de sista matcherna. Det skulle vara roligt med typ en Bristol City eller kanske en Coventry. Men även då Sunderland såklart hör ju hemma liksom i Premier League, kan man tycka. Så att det skulle vara kul att se dem också.
Sten?
Jag tror Coventry.
Coventry?
Ja. Jag har sett en del matcher med dem i år. Det är ju liksom, när de är som bäst, alltså, då spelar de riktigt, riktigt bra fotboll. Alltså, då, och jag tror att de kan samla ihop krafterna här till slutet. Sheffield har ju nog gett upp hoppet fullständigt. Det verkar fallera totalt. Alltså, där finns ingen go, ingenting. Alla verkar bara gett upp. Alltså, och Sunderland, jag tror inte att... Jag tror inte att de räcker till.
Nej, men Coventry tror du?
Jag tror Coventry.
Ja, Coventry är gammalt Premier League-lag. Ja. När det gäller Burnley, Hjalmar Ekdal. Vad har hänt? Eller han har varit mycket skadad i och för sig. Men hur har hans resa varit där, du som har följt på den här rollen?
Ja, nej, men det är ju skadorna som har satt, ja, men ställt till det för dem skulle jag säga. Han var, ja, men verkligen bra ett tag precis när vi gick upp, och han, ja, men också innan vi gick upp under kampen när han kom, så var han verkligen, ja, men en startspelare under en stund. Men sen så skadar han sig, det går sämre, han kommer, får inte liksom, ja, men plats i laget längre. Nu har vi ju Egan Riley och Estev istället, som ju, ja, men, som man ser, inte släppte in många mål. Så att det kommer nog bli svårt för honom att komma tillbaka, tyvärr skulle jag säga.
Ja, hans kontrakt går väl ut nu också. Mm. Till sommaren, om jag inte missminner mig. Underbart att ha er här. Hoppas ni kommer tillbaka. Och tack. Så berättar du fint och bra det går för era, ja, lag i Premier League. Och så kan vi väl avsluta med, du var ju inne på det här, känslorna mellan Leeds United och Manchester United. Det är.
What's your thoughts about Man United? What do you think of them?
I don't want to say on camera. This is going all the way back to Finland. Someone might see me, who knows.
Man United. Nobody in Leeds like them.
They've always been that club where they think that they always are better than Leeds United and what have it. And I think Leeds thrive off it. They just thrive off it.
There's always been hatred there. Probably going back to like the 70s when Leeds used to win all them trophies and beat Man United to loads of things.
I think it goes right back to the War of the Roses. You know, the White Rose and the Red Rose. There's just always been this huge rivalry ever since I was a kid. I've supported them for 40 or 50 years, and it's always been there.
What do you expect from the atmosphere during the game?
Oh, it's going to be mental. It's going to be sick. Yeah, I can't wait.
When they go together, Leeds and Man U, it's a cauldron, and it's going to get tasty.
Ja, det var Leeds och Burnley det. Vilka tror du förresten, Per, blir det tredje laget då?
Jag skulle tycka det var så kul med Sunderland, för jag har sett den där serien så många år, Sunderland till Adai, och de har liksom kämpat där, och jag tycker den där arenan, publiken, kulturen, jag skulle gärna se Sunderland i Premier League.
Och det säger du bara för att Tobbe Karlsson, våran Premier League-producent, är Die Hard Sunderland, tror jag.
Ja, ja, det tror jag inte.
Martin, vilka tror du?
Nu fick jag lust att säga inte Sunderland. Tobbe. Nej, men däremot så, jag håller med, för att Sunderland är det lag som har högst publiksnitt i Championship, och det är klart att det är lite arenan som styr hur mycket folk man kan ta in. Men det säger ändå någonting om intresset. Och då tycker jag att sådana lag vill man gärna se högre upp. Och det är också de lagen, om man ska vara lite sånt, så är det de lagen som har en störst publik, som har störst förutsättningar att liksom bryta den här förbannelsen. Trots det lite riggade systemet åt alla ändar, ska sägas, att lagen ska överleva. Och jag tror att Leeds har jättebra förutsättningar att göra det. Alltså, det är verkligen en... Jag ska bli så spännande att följa. Jag tycker Farke har gjort det bra med Norwich, med noll resurser. Nu kommer han upp en lag med bra resurser. Och Leeds säsong i år tycker jag är enastående. Sättet att man sålde spelare för nästan 2 miljarder inför säsongen och ändå liksom kan dominera ligan som man har gjort. Så att, ja, det ska bli spännande att följa.
Du tror Sunderland?
Jag hoppas på Sunderland. Jag
tror inte. Sunderland, bra. Okay, ni är överens. Ni är överens, Martin. Det har hänt. Jag har fått Martin överens med en annan gäst. Det är underbart. Hörrni, rykten. Lite transferrykten. Det hör ju liksom till den här tiden utav året. Xavi Simons från Leipzig till Liverpool, nederländaren. Mm. Kommentar. Är det en bra värvning för Liverpool? Eller är han för tunn?
Nej, men klurigt tycker jag. För 2 år sedan har han sagt jättespännande. Jag har sett Leipzig en del i år, följt Bundesliga, och tycker inte kanske han varit lika bra som tidigare. Men det är klart att däremot man har den spelförståelsen han har, den tekniken, så med spelare runt omkring sig som är ännu vassare. Så att det, jag tycker ändå att det är spännande, men jag tror inte det är en spelare som liksom gör stor skillnad i Liverpool just nu.
Han är Liverpool-spelare i alla fall.
Jag tycker han håller i den truppen och den spännande värvning.
Vi ska säga det att vi har tagit fram tre stycken spelare. Det ryktas om den här veckan, så att det är ju massa andra rykten. Och så,
men vi säger 0-3.
Vi måste begränsa oss.
Han är 0-3, tror jag.
Jag tror det är Xavi Simons. Han kom ju fram som ett jätteunderbarn, men så stod lite stilla.
Exakt, stod stilla, klassiskt. Men, det som jag tycker att... Jag håller ju med Per att liksom, det är ett väldigt stort steg att gå från Leipzig, där han borde ha större betydelse. De har ju hackat i år. Hur vidare det är Roses fel eller inte vet jag inte, tränaren alltså. Men som spelartyp så passar han väldigt bra in i sådant fotboll som Slotty spelar med Liverpool. Där passar han jättebra, men det är en kvalitetsskillnad just nu. Jag ser liksom inte hur du kan gå från ett lag i den fjärde högst rankade ligan som underpresterar till att spela den bästa ligan i världen, i bästa laget. Men med det sagt så har han ju individuella färdigheter, och det är alltid så med spelare. Folk förstår inte riktigt där, tror jag, att liksom, vi pratar om att det är i världsfotbollen 20 spelare som verkligen gör skillnad. Nu höftar jag lite, men
ja, det kan vara 22,
kan vara 25, kan vara 30. Men du förstår, det är i alla fall en ganska liten del som gör väldigt stor, de gör stor skillnad. Vi pratar om Mbappé-typen, de här riktigt stora. Är det 50? Jag vet inte. Men sen är det rätt platt. Du kan nästan välja 1000 spelare som under rätt tränare, under rätt förutsättningar.
Ska vi gå vidare då med det?
Simon skulle kunna vara sånt.
Ja, vi pratar vidare där, Martin. För du vill gå vidare. Du börjar klampa vidare i ämnet här utan att du vet om det. Din har ju sen Bournemouth. Titta, vad ska han ta vägen? Det är många som ju rycker i honom. Chelsea, just nu allra hetast. Det är alltså, han är född i Nederländerna, men uppväxt i Spanien och numera spansk landslagsman.
Och skolad i Italien då, slagit igenom Italien.
Ja, precis. Han, och så spelar han i England nu, så ja. han är europé.
Han kan allt.
Ja, han kan.
Nej, men jag tycker det är jättespännande. Jag tycker ändå att, alltså, han var riktigt bra Roma år, eller förra året. Och lite förvånad att Juventus sålde honom så billigt som de gjorde. De satt i, alltså, eller det är det ju inte, man vet ju att de satt i problem med ekonomiskt och behövde sälja spelare. Men att de inte värdesatte honom högre och att det fanns någon buyback-clause eller något sånt som skulle skydda det här. Men jag tycker att han är för Chelsea helt perfekt. Jag tycker att Chelsea mittbackare fortfarande är ett problem. Är Höjsen lösningen på den? Det är så bra, vill jag inte säga att han är, men han kan bli. Det är en ung kille där. Så att jag tycker att det känns jättespännande.
Mm. Det är en spelare som jag tror kan göra stor skillnad för ett lag. Jag tror inte Chelsea är ensam att försöka få hans namnteckning på papper. För det är just det där. Dels har han den här foten, otroligt skicklig bakifrån, jättebra huvudspelare. Och däremot, som sagt, det här är någonting du kan bygga en back. Och det tycker jag, Chelsea har ju en plan med det. Men sen om man är redo direkt, men jag tror absolut, träffar de rätt och han tar samma steg, då är det en stjärnvärvning för Chelsea.
Jag ska bara säga också att jag tycker egentligen att Sabani är en bättre fotbollsspelare.
Ja, men nu pratar vi om de här. Vi kan väl hålla oss till de spelarna som vår eminente producent Erik Bäckerud har tagit fram nu.
För du är inrutad
idag. Inte så jag känner dig. Jag måste ha lite struktur på det här programmet. Vi tar nästa spelare, den tredje och sista på vår lista. Det är nämligen den här killen, och han, ja, från Wolves till Manchester United, Kunja.
Ja, jag kan börja den här gången då, så får Per chans att kontra lite. Jag älskar den här spelaren och jag älskar den här spelartypen. Jag tycker han har varit fantastisk när han kom igenom och slog fram i Hertha Berlin. Hade ju svårt Leipzig. Men jag har också sett att han inte funkar i en stor miljö som Atletico Madrid. Jag är lite rädd för att han är en typ av spelare man kallar provinsspelare. Han behöver vara the go-to guy, han behöver ha utrymme, han behöver misslyckas lite då för att lyckas då.
Han ska vara stjärnan i laget.
Exakt, och så bra kan han bli i Manchester United. Höjden finns där, men jag tycker inte lägstanivån har visat det. Och jag är lite rädd att United igen gör som de brukar göra. De köper på någon slags potential istället för att titta. Jag tycker United har ett omvänt problem. De behöver bygga en bas som är väldigt stabil. Jag skulle satsa på en annan typ av spelare för de pengarna. För jag uppfattar att United har ganska litet utrymme ändå mot PSR att spendera. Om de inte går till Champions League, vill säga, och vinner i Europa League. Så att, då skulle jag inte tycka att Kunja spelartypen skulle ha valt först. En nya i sådana fall, mer renodlad eller andra typer av spelare. Men så spelartyp, jag älskar honom.
Dels så behöver United göra ganska mycket nyförvärv, och det får man se vilka budgetar de har. Men man bortser från
det. Vet vi när den är liten.
De kan ju också skeppa iväg lite spelare, då kan de få mer. Det går.
Ja, ska de värva honom så måste de sälja.
Och det tror jag att de kan göra. Ja, men med det sagt, för jag tycker att det här är klurigt. Om man ska vara United sportchef och värva, så tänkte jag, vad behöver de? Jo, de behöver fler, men om de ska hitta en enskild spelare, då håller jag inte med Martin. För att jag tycker att United behöver någon som kan göra, alltså jag tror det tar tid att bygga om Manchester United. Då behöver en spelare som gör skillnad direkt. Och jag tycker att man ser i Wolves när den här spelaren kan ta ner bollar på, alltså han kan vara otroligt skicklig, nästan på egen hand runt omkring. Och det tycker jag är intressant för United. Att ta en spelare som snabbt tar dem från den nivån de faktiskt är nu, lite högre. Jag tycker det här är ett jätteintressant värvning för United.
Det kan inte bli för mycket plotter med både Bruno Fernandes som
exakt,
är stjärna.
Exakt, det är två spelare som slår sig samman. Sen annan grej, jag håller ju med Per i saket. Alltså, vill du förflytta ett lag snabbt och vill mest bygga basen, har en spelare som avgör matcher för dem, så, som gör saker på egen hand, så är det önskvärt. Men tänk då på att de har ändå spelare som Rashford tillgänglig och inte har funkat den här.
Annan spelartyp tycker jag. Kunja suger in bollar själv. Alltså han gör saker på egen hand. Rashford måste få någonting att jobba
Rashford
på.
Rashford är en alltså i spelet är han mer en linkspelare. Kunja håller med om. Men Rashford är ju en bättre avslutare. Jag har sett Kunja, det är en spelare som behöver rätt mycket för man bränner en hel del. Och Rashford är en avgörare av rang. En mot två. Jag är bara rädd för att de igen börjar i fel ände. Jag skulle satsa mycket, mycket mer pengar på att sätta basen bättre. Det är som att de plockar någon spelare.
Ja, men säg någon som är rimlig att ha då till Manchester United. För nu säger jag att de som inte ska ha, men vem ska de ha då?
De borde leta efter en typ som är... först en,
och vem är det?
Men det, jo. Då måste jag ha mer tid att tänka igen. Men
ja, det måste du ha.
För den här är extremt viktig. De behöver en central mittfältare, en mittback som håller... ja, men... stabilitet från dag ett.
Mm. Det säger de alla.
Men jag tror att han kommer att fatta att det är kungen han behöver ändå.
Ja, jag hoppas att du var rätt.
Linkspelaren där, Inmar, gör stor skillnad, kan ta ordna saker på egen hand. Sen på sikt får de bygga vidare. Men de måste börja med någonting rejält. Och om man tar en enskild spelare, har du någon annan enskild? Jag håller med om bygget. Jag ser ingen annan.
Jag hoppas att du har rätt, för jag tycker att kungen absolut har den höjden. Mm. Men jag vänder mig mot strategin. För jag upplever ändå, och det tror jag du håller med om, att det finns ändå liksom en lägsta nivå där man är lite orolig för. Mm. Och jag vänder mig mot att man lägger så mycket pengar av sitt förmodade tillgängliga utrymme på en chansspelare. I min värld behöver man en spelare som man vet att man får 100% ut av. Och för de pengarna, det går att hitta många spelare i Europa. Det börjar leta. Och ge mig nästa program ska jag ta fram.
Ja, nästa program så ska du ta fram en
Chelsea United. Ja, då får vi titta på dem. Vi måste ha sådana emot.
Mm. Vi tar och tittar på helgens matcher, hörrni. Det är alltid lika intressant. För det är ju, vi ska titta på tabellen sen. Även om det är avgjort i toppen och i botten så är det ju spännande på annat håll. Vi hade ju tisdags då City Aston Villa 2-1. Och så gjorde vi ju, Martin, du och jag tillsammans, var ju kommenterade Arsenal, Crystal Palace 2-2. Och sen på lördag, då ska vi kommentera igen förresten, Chelsea Everton klockan 13:30. Brighton West Ham, Newcastle Ipswich, Southampton Fulham, Wolverhampton Leicester, och på söndag Bournemouth Man United och Liverpool Tottenham. Och det mesta tyder väl på att Liverpool får fyra ligasegen hemma på Anfield. De behöver en pinne.
Det ligger ganska fint att den avslutar hela helgen. Mm. Att den ligger och väntar. Alltså nästan som att det är planerat. Att vi spelar allting så ska vi stänga hela helgen med den matchen. Ja. Optimalt.
Jag tycker att det är en otrolig bra scenari. Sen måste jag kolla matchlistan igen. Det är många matcher som jag ser fram emot att se.
Vi kan väl säga så här, Martin, att förmodligen så kommer åttan i Premier League gå till Conference League. Och vi får tabellen först bara, snälla Erik. Och så går vi tillbaka till den här listan sen. Här har vi då, kan vi säga att från Crystal Palace upp till åttan Bournemouth,
fyra är poäng.
Fyra poäng. Så vi ser att det är alltså 1, 2, 3, 4, 5
lag.
Så går vi till matcherna.
Ja, och det är det jag tycker att dels är det du beskriver, att det finns ju chansen för en del av de här lagen som typ Palace att nå Europa med en väldigt fin spurt. Men sen är det också Chelsea-Everton är roligt som match bara, tycker jag. För det är två olika sätt att spela som jag verkligen tror att
möta. Nyckelmatch för Chelsea också.
Ja, och sen Brighton-West Ham. Brighton, sjuk underprestering. West Ham underprestering under Potter. West Ham kan gå om Tottenham, för Tottenham förlorar ju förmodligen mot Liverpool ändå. Tottenham, då är ju Tottenham sämst i London. Bara en sån sak tycker jag är roligt att addera fakta till. Och sen då har vi de här typen av möten som Bournemouth, Manchester United. Bournemouth, som jag fortsatt tycker spelar bra fotboll, men får dålig utdelning just nu. Jag tycker det är ett av de här lagen som jag är mest glad över att se på. Kul match.
Liverpool på väg att bli ligamästare. Vi kan väl ta en liten historisk tillbakablick på den här i Sverige och i världen oerhört populära klubben. Första ligatiteln säsongen 00-01.
Det minns jag inte.
Nej, men historia är viktigt. Sen kom storhetstiden här med Kenny Dalglish, numera Sir Kenny Dalglish. Här är bilder på en match mot Ipswich, vill jag... eller kanske...
Kolla, vad snyggt det var.
Ja, var jättesnyggt. Det var ju en mål. Han kunde vända på en femöring som fanns på
det tiden. Det var min andra fotbollströja jag fick. Kan jag slå på
skotten. Sen då den senaste titeln under Jürgen Klopp. Det var pandeminsäsongen 1920. Och det blev ju lite speciellt. Det var ju inte...
Ja, mycket speciellt får man säga. När man får fira på det sättet, det är ju... Det är klart att det är stort att vinna, men det är ju inte alls i närheten. Att kunna få fira med fans, det är det du spelar för.
Ja, de är på väg att vinna sin 20:e titel. Den andra blott under Premier League-eran. 1990 var det innan, då Premier League kom till 1992-93-säsongen. Vet du vilket var det sista laget som vann innan det blev Premier League?
Nej.
Leeds United.
Ja,
under Howard Wilkinson.
Cantona
var med där,
Så gick han till United. Så
gick han till United, då.
Ja, nej, alltså det är klart att det är fascinerande att en så stor klubb som det var så många år. Jag växte ju upp och höll på Liverpool. Min första tröja var Pelé från Santos. Så fick jag Kenny Dalglish Liverpool. Det här var 81 eller 82. Och då var ju de bäst liksom. Så det var ju under min uppväxt var ju Liverpool jag började heja på som, och då vann de ju allt.
Ja.
Och sen så gick det ju väldigt, väldigt många år. Och ibland liksom, när man tänker tillbaka, alltså att det gick så lång tid, det är så svårt att förstå. Ja.
Jag tycker också om man bara tar den här, alltså nu, man ska väl vänta med egentligen hyllningskören tills de har vunnit, men på något sätt, jag ser ändå det där, vad de gör den här säsongen, att de kan vinna.
Du ser att de kan vinna titeln?
De kan vinna redan nu, men då tänk, man måste bara backa ändå för att göra det ännu större för det här. För om vi tittar inför säsongen, jag vet inte, jag har inte sett så många tips som Liverpool som vinnare. Man tappar ju alltså den stora Klopp, vad ska hända?
Vi kan väl titta, du är inne på Per, vi kan väl titta på säsongen i Liverpools, denna som ser ut att bli mästarsäsong nummer 20.
It doesn't feel like an end. It just feels like the start. Because I saw today a football team playing full of talent, full of youth. We have this wonderful stadium. We have you, the superpower of world football. Wow. Change is good. And I heard the song today a few times, and I you can do that. I have no problem with that. Let's see how that now the response will be. Arne Slot, la 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 la. Arne Slot, la 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 la.
Man har hittat en ersättare som någonstans tar vid där Klopp lämnade.
Liverpool som idag inleder en ny era.
Sitter man nu och tycker att det ska vara som när Klopps lag stod på toppen och det ska in någon av de största bucklarna, ja, då har man nog lite skevt på det förväntningsmässigt.
Yeah, I can't deny that it's a big shoes to fill, but hoping and expecting us that we can keep up with the standards he set.
And Salah! And Mohamed Salah sets a new Premier League record by scoring for the ninth time on the opening day of the season.
I love being here.
Kolla i Salah! Och det är 3-0!
Det finns ingen offensiv spelare i den här ligan som är i närheten av det han har gjort under hela den här hösten.
It's a special moment, always when we play in Anfield. There is no place like that.
And the Reds roll on. David Nunes och den ligger för rätt för honom i mitten, finns Salah. Salah får bollen också. Salah gör mål! 2-2!
Stay calm.
Jag är imponerad av Liverpool, det måste jag säga. Det här såg jag inte komma. Jag pratar om vinnarhålet, vi pratar om City, Arsenal. Nu är det vinnarhålet öppet och Liverpool är där.
Ja, yeah, let's go boys, come on!
Salah, nu kollar han Kanye. Inte mål! Oh! Det är mål! Där kommer målet!
Jakbo, och så får Chopperslaj bollen. Och så får Salah bollen. Och så har vi 5-1.
Vad de har gjort och hur de spelar. Alltså det är hög kvalitet, det är bra teknik, det är väldigt bra förståelse rent taktiskt vad man ska göra och snabbt. Alltså det är underbart.
I'm really blessed, privileged to play for Liverpool FC. I love the club, I love the fans, I love my teammates, I love everything that embodies Liverpool.
I think here today they won the league.
I knew I inherited a very good team, but they are even better than I expected in terms of professionalism, in terms of what a grade they have every single day.
The Liverpool som are sitting pretty at the top of the table.
Arne Slott, la la. Ja, hur viktig har han varit i utvecklingen av detta Liverpool? De var ju med och slogs på tre fronter ganska länge. Vann Champions League, sin Champions League, eller hela Champions League-serien, 36 lag långa. Och de vinner ligatiteln, inte på så jättemånga poäng. Alltså de, vi tittade ju på det innan, de har ju haft fler poäng under Klopp och ändå inte vunnit. Men
man kan bara spela säsongen som är,
ja,
i år.
Så, exakt, och vad är Arne Slott, ja, det arvet eller det han har tagit vid i Klopp, hur blir det för er?
Ja, jag skulle vilja ta vidare, för att jag hade tänkt att berätta det här, men det blev bättre med bilder, med skickliga de som visar det här. För att jag tycker att det, jag ska komma till Slott, men det bara börjar med att den ikoniska tränaren som Jürgen Klopp är, att han står och ropar nya tränarens namn på det där sättet. Då har du liksom gjort en rekrytering som han tror på, hela liksom förändringen, liksom nyrekrytering är imponerande. Men sen, det är klart att spelarna ska hyllas jättemycket. Men jag måste ju säga, jag är ohyggligt imponerad av Anestad. Alltså att du tar det här laget. Visst att de har en bra trupp, med smart värvningar genom många års tid, de är förberedda. Men han har också, tycker jag, utvecklat sättet att spela. Han har fått de stora stjärnorna att leverera. Han har fått de spelarna som kanske inte var de största stjärnorna att hitta en balans på mittfältet. Titta på han i intervjuer, alltså hans pondus. Jag måste säga att det är en enorm prestation och vilken rekrytering. Så att jag tycker Slott är, han är helt ovärderlig för det här laget, vill jag påstå.
Martin?
Nej, men jag håller ju med. Alltså, Slotts, jag vill bara liksom flika in där att en gammal tränare står och hyllar en kommande tränare. Det behöver inte bli så bra. Vi kan ju kolla på Ferguson och Moyes till exempel. Så att, alltså, Klopp ska ha beröm för att han lämnade efter sig ett arv som gick att förvalta. Ferguson brände ner ett arv som någon skulle ta över. Det är en sak. Det andra är att Slott då ändå ska komma in där. Och du, alltså, alla som hållit på med någon form av lagidrott vet ju vad en tränarröst betyder ändå. Liksom, och den auktoritet som ändå Klopp har varit. Men du kan göra allting rätt och så blir det ändå fel, för du ersätter fel. Alltså, ni vet ju problematiken i det. Och det har han hanterat. Alltså bara ledarskapet. Mm. Sen som Per är inne på, så tycker jag utvecklingen i spelet i starten var otroligt bra. Alltså, han behöll Klopps lite rakare spel, men adderade lite mer kontrollerat bollhållande. Vill jag flika, och spelarna har ska stor eloge. Det är också flera spelare individuellt sett har presterat bättre än vad de har gjort på ett några år eller tidigare. Eller vad det, är. Det är ju sånt som också, jag menar, det faller ju på spelarna, men det faller också på tränaren.
Ja, utveckling.
Exakt, och det är en sak man förbiser ibland med man tittar på inköp, man glömmer bort att det finns en förädling. Men jag ska också säga att det finns, och jag, som du säger, man kan bara vinna den serien man spelar. Jag tycker Premier League år har varit bättre. Så att ta den här typen av poäng i år kanske är bättre än att ta 97 en annan sång. Det, liksom, jag tycker faktiskt det. Men jag ska säga att utvecklingen av Liverpool den här våren tycker jag ändå lite stagnerande. Beror det på att de leder så mycket? Man, liksom,
gick det till luften ur dem när de åkte ut mot PSG i Champions League?
Exakt, och det, men jag ser det mötet, bortamötet där är också en signal, tycker jag. De var faktiskt överkörda borta.
Och då, men de finns, kunde ha vunnit hemma?
Ja, jo, visst, men den hade varit död. Alltså, totalt sett är det dött efter match 1. Så totalt sett åkte de ut rättvist. Sen kunde de ha vunnit, det är en annan sak. Jag håller med. Men vad jag ville, och jag tycker att det finns höjder på våren. Men jag kanske tycker att den jämnheten och höjderna som var så bra under hösten är lite sämre under våren. Och då finns det en invändning man alltid ska göra när en ny tränare tar över en gammal tränare. När du tar över en tränares jobb som Klopp sa, om det är riktigt bra, finns det ju grunder där som du inte behöver jobba med, som bara finns där. De eroderas över tid. Så nästa år får vi svaret på hur bra Slott är. Jag tror att det är min fråga nu är mer en effekt av att luften gick ur eftersom de har ledde mycket och så vidare. Men det är ändå intressant att följa. Och det är min enda invändning.
Det var som en gamla, som ni känner till, Rolf Zetterlund. Han, alla lag som han hade varit i några år, så slutade han. Då vann SM-guld i Hammarby, Malmö, FF.
Han har en bra grund.
Han har en bra grund. De orkade sig.
Jag får bara utmana på det där. En liten kort. För att jag, på ett sätt, ska man bli de största tränarna och de största prestationerna, om du är inne tripplar, du vet, alltså, som vi har sett många klubbar göra. Och det håller jag med om. Alltså, det finns ju inte pyspunkar, men det har kanske gått ner lite prestation. Men då måste jag, tycker jag, man ska återigen komma. Var kom de ifrån? Vad var
ligacupseger förra säsongen?
Ja, precis. Och intippa. Alltså, vilka lag har de mött? Alltså, de var ju inte den här giganten. Det var inte som när City kunde vinna allting. Det var inte den super... Och det tycker jag att det kan förklara att de fortfarande gör en fantastisk säsong. Däremot ska man fortsätta ligga på toppen. Nu har de ju möjlighet att bygga till nästa år. Kan de liksom konkurrera och vinna två titlar? Ja. Det är någonting vi får se.
Du, vi lämnar Liverpool, för jag pratar så mycket om det och så. Men nu börjar det dra ihop sig för en annan tränare med väldigt speciell stil, Ange Postecoglou. Nu är det journalister, grävande journalister och andra experter som säger att hans tid är förbi, oavsett om det blir seger i Europa League. Det är ju att sitta på Tottenhams managerbänk. Där är det turbulent. Där sitter man inte längre. Där får de in och ut som avlöningar.
Konstant underpresterande. Så det är väl inte så orimligt. Det är ett lag som borde vara topp 5, topp 4 när man sätter förutsättningarna ekonomiskt just nu. Det vi såg förra året var ju en spelstil som vi alla gillar. Den uppskattar jag fortfarande. Det är fortfarande så att i Tottenhams matcher så skapas det mest.
Men det är roligt att titta på Tottenham, vare sig de vinner eller förlorar.
Men förra året kunde man ju leva lite med negativiteten, för att de var ändå så pass bra när de hade bollen och de vann på så mycket matcher och spelade så pass bra offensivt. Jag tycker att det höll i år fram till oktober. Alla spelare som har startat i Tottenham efter november i princip har ju presterat skit. Det här är ett av ligans sämsta lag sedan dess. Och då kan man ju säga liksom att ja, men skador och sånt. Jo, men alla andra lag har också haft skador. Så att och då är vi tillbaka till det med utvecklingen. Han tog över ett lag efter Conte. Contes historia är fylld av det du beskrev med Roffe Zetterlund, fast på riktigt då. Mm. Contes lag har baser som...
Men inte Roffe Zetterlund på riktigt då?
Ja, men på en riktig nivå.
Nej, det är mer svenska, ja. Allsvenskan du
räknar. Ja, jag räknade mer med att Roffe, pratar vi om 80-tal, 90-tal till kanske 10-tal, 20-tal.
Ja, men då var ju allsvenskan bra. Då var ju svenska, de vann ju Europacupen, ja, på 80-tal. Det gör de inte idag, Martin. Men vi är glada att vi har gått till semifinal i Europa Conference League.
Du fattar poängen med att...
Om jag vill så fattar jag.
Ja. Men det här med roligt, alltså, de har gjort flest mål.
Låt beslut för den, att han ärvde Contes lag. Han adderade lite flär till det. Det blev jättebra. Ju mer av Contes bas som har försvunnit, så finns det en flärd kvar. En liten tillfällig flärd kvar. Deras mittfält är ett jävla autobahn varenda jävla match. Jag tycker det är patetiskt att se Tottenham som Tottenham-supporter borde se dem. Som objektiv supporter tycker jag knäpper på Tottenham och vet att jag kommer att se en öppen fotbollsmatch. Det gillar jag. Men som lag betraktat så det är ett skämt. Mm. Om inte han får gå efter den här säsongen, då ska alla Tottenham-supporter lämna in sina...
Det var det jag var inne på, för att man kan tycka att det är kul. Och de gör ju, jag har gjort väldigt mycket mål i Premier League, så kan man ju kolla vad mycket mål. Om de bara ordnar eller defensiven, så kommer de komma upp högre.
Men de har inte haft en bra offensiv sedan oktober heller.
Nej, men det är det här jag menar. Jag tycker inte det är bra. För att om du bara skapar, om du har öppet spel, om du ska skapa massa målchanser framåt, då tappar de balansen andra gång. Jag tycker att det är oerhört svag coacher. Vad hade de förra året? De ligger där de ligger. Jag har inte sett någon förändring under säsongen. Det är lika vidöppet. Det är kanske ännu värre.
Det är en försämring.
Nu. Och då är det ganska enkelt. Det här funkar inte.
Tidigare var det en hög backen som var problemet. Mm. Nu är det en automat mittfältet som är problemet. Det är ju ingen problem mittfältet som kan spela försvarsspel. Hur ska du kunna stoppa någonting när mittfältare springer överallt och aldrig på plats? Jag tycker det är en autobahn inom det här laget. Men materialet är rätt okej, tycker jag. Jag tror att det är bättre, mycket bättre. Det är mycket bättre.
Det är bättre än tabellplaceringen.
Nej, men det är vad folk tror också, tror jag. Så att en bra
tränare... Men att det är Champions League, att de ska vara topp 4, topp 5 med den där
en bra tränare, alltså Iraola gör det här.
Vem är den bra? Iraola pratar om... Vi pratar om Marco Silva.
Iraola säger jag.
Vi pratar om Scott Parker. Vi pratar om Kieran McKenna. Det finns många om...
Iraola. Han är bäst.
Alltså jag skulle vilja säga emot honom, men jag håller ju med honom. För att det han gör med bomb och det sättet den truppen de har också, om man tittar så här.
De har
många spelare med bollkontroll, de har sådana spelartyper, det skulle passa honom. Det kanske tar lite tid, det är helt okej, man måste nog köpa att det blir en, kanske ingen Europaspel nästa säsong. Men ge Iraola 3 år med det här laget, så tror jag att det kommer hända grejer. Jag hörde till och med att Niko Kovac från Dortmund skulle vara, det tyska Bild skrev det i morse. Det har
de brukar svårt ha koll. Att
säga. Ja, de brukar ha koll. Så därför blir jag väl, och det känner jag så här, okej, vad är det för riktning? Och det är väl det klubben måste välja nu. Våga betta på någon över tid.
Vi får se. Iraola, Bournemouth, Pochettino har nämnts också som en återkomst.
Det tror jag är fel.
Ja, det är... Hörrni, det är FA Cup semifinaler. Semifinaler på Wembley i världens äldsta fotbollstävling. Manchester City kan rädda något utav sin säsong. De möter Nottingham Forest. Och så har vi då Crystal Palace mot Aston Villa. Vilka går till final, Martin? Och varför?
Jag tror att City går till final. Jag tycker att de... jag hoppas de spelar den här feedbackslinjen med den här boxmittfältet och sen med två lite bredare forwards. Jag tror att det kommer passa bra mot Nottingham. Bättre balans på laget. Och kan man hindra Nottingham för att ställa om, så har Nottingham inget annat att komma med. Villa mot Palace tycker jag är mer öppet. Villa är otroligt bra just nu, men det är mycket matcher. Och även om man breder trupp så det finns en chans för Palace där. Jag hoppas på Palace, men jag tror att det blir Villa och City i final. Långt svar på korta frågan.
Ja, men Villa har en matchcoach som gör att just den där matchen kommer de vinna, och de har en bänk. Sen så tror jag att det passar alldeles utmärkt för Nottingham att möta Manchester City. Och jag gillar ju Nottinghams effektivitet. Så jag tror Nottingham skräller. Så vi får Nottingham-Villa.
Jag håller med om att det passar dem, det dock. Men jag tror City är bara...
Här är bilder från i helgen där...
Något tempo växer. Veckan.
De lyckades vända här.
Tisdags är det.
Ja, tisdags är det i veckan.
Ja.
För helgen.
Jag förstår att helgen går ihop för dig, Niklas. Ditt låtsasliv, ja, där du bara åker runt och njuter.
Det är första maj nästa vecka, nya helger. Ja.
Det här var ju en väldigt rolig match. Mm. Och den här kunde ha gått åt båda håll. City dominerade spelmässigt, men Villa hade faktiskt bättre chanser, tycker jag. Eller, det var inte jättemycket chanser, men jag tycker det var en väldigt bra fotbollsmatch. Och då Ky kommer in och gör skillnad. Och jag blir inte irriterad på att Disa Sy stöter bort sig. Det kan man göra. De två mittbackarna där.
Det kan vara jobbigt för Villas Champions League-race, men kanske bra för FA-cupen där, för att de nu har de förlorat någon.
Ja. City, Aston Villa tror du på i final, och Per, du sa?
Nottingham
Villa.
Nottingham Villa, lite derby där.
Det är ju roligare på ett sätt, tycker jag, om det blir Nottingham Villa, ja. För det är ju lag som inte är för FA-cup-final lika ofta. Skulle City vinna igen, det är ju litet antiklimax när vi har haft en FA-cup som har haft mycket lag av...
Kul att du tycker att det är roligt med Nottingham. Jag tycker, jag har bara hört dig prata om att det spelar de sämsta fotbollen i Premier League,
ja,
eller?
Men de har haft overklig utdelning, och jag tycker inte att man ska vinna på tur.
Tur? Nej, men de spelar väl inte lite på tur, och de fiskar ju. Det är en taktik, Martin. Och fiska!
Kolla,
och
ligga kolla, med nyaseländerna på kolla om matcherna, va? Så ska de spela om den här. Vi får se.
Man kan inte spela om så. Man spelar den säsongen som finns då.
Ja, det...
vissa säsonger har man mer marginaler med sig.
Det är klart att man har. De är här där de är nu. Du kan inte ta ifrån dem poängen de har tagit.
Nej, det gör jag inte. Nej. Men vi ska summera vid ett tillfälle.
Ja, vi ska summera. Nej, då får du komma tillbaka här så summerar.
Jag har sagt att jag
kommer
tror...
du även om Nottingham blir tvåa?
Ja, men jag har ingen mot Nottingham. Jag gillar tvärtom Nottingham. Jag gillar...
Varför gillar du det då?
Därför att jag gillar en andra klubb som kommer tillbaka. Det är mycket roligare än City på det sättet jag. Men jag måste ju se den fotboll jag ser och analysera fotboll som jag ser fotboll. Och analyserar jag Nottinghams matcher så tror jag... Vi ser en anomali. Sådana saker inträffar då och då. Men över tid är det inte bärbart.
Nej. Säger via Plays Robin Hood. Åbus.
Jag har aldrig hört att det är.
Nej, det var bara för något i här med kopplingen.
Ja, jag fattar.
Jag vet inte om det blev så bra. Men nu ska vi gå till damallsvenskan. Och där, Per, är det få som slår dig på fingrarna i Sverige. Vi har en kanonmatch att se fram emot. Det är första gången på 19 år som Malmö och Hammarby möts i damallsvenskan. Och Malmös tjejer kan ta revansch för det killarna ställde till med här i veckan och förlorade i Stockholm.
Prestige, såklart. Där ser man ju till och med den gamla
Pia
Annika.
Pia Sundhage!
Ja, det är Therese Sjögran. De spelar i Malmö.
Alltså, och det, snyggt det var med den röda tröjan.
Så hade. Även om liksom, Malmö gör vi gick till Rosengård, men strunt i det. Nu har de ju startat igen. Och det är ju en anrik liksom, förening. Vi vet om det är Sveriges rikaste. Och det är ju samma förening nu. Och att åka ner till ledarstadion för Hammarby som nu som går som tåget. Det är de här två klubbarna som jag tror kommer leda tillsammans med Häcken utvecklingen. Det är klart att Hammarby storfavoriter, men Malmö på hemmaplan i det här mötet. Det är ett klassikermöte. Det pumpas upp även i damasvenskan. Det är ju helgens stora match såklart på lördag.
Vad säger du annars om inledningen på säsongen, Per?
Ja, men jag säger att vi har ett Hammarby som tycker jag har varit klass, liksom en klass för sig. Otroligt dominanta hittills. Vi har också haft en tabell. Nu kommer vi in, man brukar säga, när sätter sig tabellen ett par omgångar. Nu är det omgång 5 här.
Här har vi en.
Ja, och det är ganska intressant. Kolla i toppen. Hammarby där. Djurgården skräller lite grann ett Stockholmslag. Sen har vi storfavoriter som Häcken som skulle vara med och konkurrera. Sexa. Alla sa att Kristianstad, de sa själva att de skulle vinna guld. De ligger på 3. Linköping som förra året spelar bäst fotboll. Det anrika Linköping som har haft Pernilla Harde, Magdalena Eriksson, Frida Rolfö. De ligger under här. Så att det är bara det är Hammarby som imponerar. Och det är nykomling av Malmö FF på tal om att det är stormöte som ligger 3. Spännande tabell.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jag är lite irriterad över att Djurgårdens damer, jag gillar Marcelo, jag tycker det är kul och bra för dem. De har tvingat oss att flytta våran ungdomsmatch. Vi hade match på söndag, men Djurgårdens damer flyttar matchen. Då får alla ungdomslag flytta på sig. Så vi ska spela på Killan på lördag istället.
Jag tror de är tillbaka.
Det är fruktansvärt, Martin.
Jag tror de är tillbaka till stadion nu.
Ja, de skulle träna någonting. Det var något. Det kanske var, jag kanske är felinformerad här.
Ja, kan det vara. De har nog lurat.
För de skyllde på Djurgården i alla fall.
Men den här.
Här har vi spelschemat upp. Det som gör att Martin Åslund har fått sena på en annan plan.
Ja, men, och jag tycker att omgång 5.
Vad spelar Djurgården åt sig någonstans?
Jag trodde att det var på stadion. Jag tänkte att jag skulle dit i alla fall.
Vilket Kristine Werby kanske spelar på? Brukar vi inte det?
De har spelat där tidigare, men jag tror att staden är redo igen. Aha, okay. Min bedömning. Men ibland tycker jag att det blir såna här omgångar. Nu ska vi se Liverpool vinna, men just den här omgången, nästan varenda match har betydelse. AIK BP spelar för överlevnad. Hammarby Malmö stormatch. Häcken måste vinna. Kristianstad måste vinna. Det är liksom nästan varenda match har vi som blir helt avgörande. Så omgång 5, efter där sätter sig tabellen. Häng med nu, Niklas. Så
du har tippat Rosengård igen, eller?
Nej, det har jag inte gjort. Jag tippar Hammarby. Rosengård kom inte.
Den spelas på Kristinebergs IP.
Då hade jag fel.
Ja, och då var därför vår match blev flyttad. Ja.
Då får jag åka till Kristineberg på söndag.
Krillar är fri.
Djurgården-Rosengård, rolig match. Tvåan mot för detta. Kommer du kolla då?
Eller jag har ungdomsfotboll med andra lag samtidigt.
Vad ska ni vara då?
Ja, då är ju andra lag som spelar på andra arenor som Lidingövallen eller om det är Södra Ängby bollplan. Och... Ja. Det är massor, mycket matcher.
Det går ingen nöd på er.
Alltså, jag är en ideell ledare, så nöd går ju. Jag gör allt det gratis. Ja. Ja, nej, men det är kul. Jag tycker det är kul med fotboll. Jag älskar att vara på Kristinebergs IP. Mm. Det är en otroligt fin arena. Enda negativa med den är att huvudläktaren ligger i skugga. Och så här år kan man gärna ställa solen för det blir så satanskallt.
Man kan inte flytta över till hela bänken på bortre sidan mot...
Har du sett dig ut på Kristinebergs IP? Det är byggarhetsplats på hans
sens. Ja, jag vet. Jag bygger bort där. Det är bussgaraget här. Så har det Lindhagers... Ja, jag vet. Jag bor ju bara... Jag kan simma dit.
Nej, du tar din båt ut. Jag fattar.
Du, Per, har några visdomsord att sända oss in i helgen nu.
Nej, men just att det är en sån otroligt spännande omgång, och sen har vi pratat om det, så ska vi få en ligamästare i England. Alltså, och så det är ju en hel del fotboll som vi brukar, och ta vara på det, för snart börjar damallsvenskan spinna kvar, men Premier League går ju att vila, men så häng med nu.
Ja, men jag tycker att det ska bli skönt. Jag tycker att det är så mycket fotboll som man hinner inte med. Så när de europeiska ligorna tar slut, det tycker jag är nästan det skönt för då hinner man fokusera på allsvensk fotboll. Jag ser ettan
fotboll. Och då ska vi diskutera damasvenska lite du och jag då.
Ja, men jag vill gärna med dig. Men jag menar,
nu är det här programmet slut. Mm. Vi får se om det är slut på titelstriden. Hörrni, ha det så bra. Fullt med fotboll. Det är både Premier League och FA-cupen, damallsvenskan och mycket, mycket mer. Hej, hej.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.